Vi lever en vecka efter påskdagen. Andra söndagen i påsktiden möter vi några av påskens vittnen, nämligen Jesu lärjungar. Det är tredje gången som Jesus visar sig för sina lärjungar efter uppståndelsen. Gångerna innan har de vid ett tillfälle suttit inlåsta av rädsla för att de judiska ledarna skulle hitta dem, gripa och straffa dem på samma sätt som deras mästare Jesus. Men bäst de sitter där så kommer mästaren själv till dem. Han är inte längre begränsad av rum och tid. Han hälsar dem med orden frid åt er alla. Den andra gången talar han lite längre med en av lärjungarna, nämligen Thomas. Som inte kunde tro att Jesus hade uppstått från de döda om han inte själv fick se det och sticka fingrarna och handen i Jesu händer och sida. Men nu verkar det ta slut. Treårsprojektet är klart. Dags för summering och utvärdering. Det blev inte mer. Jesus var inte längre mitt ibland dem. Visst, han hade visat sig för dem ett par gånger efter korset och graven. Men var var han nu? Petrus kan inte bara sitta still och vänta. Han måste göra något. Båtarna och näten fanns kvar där hemma. Tillbaks till jobbet, det han kunde. Till tryggheten, det invanda, till fisket. Och de andra lärjungarna hakar på. Sju av dem, varav två inte nämns vid namn i vår text idag, samlas i Galileen vid Tiberias sjön på nytt för att fiska tillsammans. Det är ju om natten då fisken går till. Och nu hade de varit ute och fiskat hela natten, men inte fått någonting. Och solen började gå upp vid morgongryningen då de plötsligt ser en man på stranden som ropar till dem och frågar om de har fått någon fisk. Och de svarar nej, det har vi inte. Kasta ut på andra sidan, säger mannen. Och nu fylls näten med fisk. Varje gång som Jesus visar sig för lärjungarna efter uppståndelsen så sker det oväntat och väldigt plötsligt. Den här gången förstår de inte ens att det är Jesus som sitter där på stranden. Det är också att notera att Jesus inte kommer till dem nu när de är i bön eller väntan. Han kommer till dem när de är på jobbet. Och jag tänker det är precis likadant idag med dig och mig. Jesus vill inte möta oss bara på söndagarna, utan också veckans alla dagar. Också på jobbet, där hemma vid köksbordet, i löparspåret, i skogen eller där vi än är. Även om de inte förstår att det är Jesus, så gör de ändå det som mannen säger till dem. Och det oväntade händer. Näten fylls med fisk så att de knappt orkar dra in allt. Den lärjungen som Jesus älskade säger då till Petrus, det är Herren. Och det är troligen lärjungen Johannes som säger det. Johannes är noga med att påpeka att han var före Petrus i att förstå att det är just Jesus. När Jesus uppstått så skriver Johannes i sitt evangelium att de båda sprang till graven, men att han själv sprang fortare än Petrus och såg den tomma graven. Men han själv stannade utanför och Petrus gick in och såg samma sak. Johannes är den som först ser och inser. Men Petrus är den som agerar. Han som var den impulsive av lärjungarna. Den handlingskraftige. Johannes insiktsfull och eftertänksam. Två lärjungar som kompletterar varandra väldigt bra. Precis som kvällen då det stormade på Genesaret och Jesus kom gående till dem på vattnet och sa till Petrus att komma till honom, så hände samma sak igen. Petrus hoppar ut ur båten för att komma fram till stranden så fort som möjligt för att få möta sin herre. Och när de går i land så upptäcker de att det är nog ändå deras mästare som sitter där. Han har tänt upp en eld och förberett för att grilla fisk tillsammans med de trötta lärjungarna. Han bryter brödet och så ger han åt dem. På samma sätt som han gjort i Emmaus tillsammans med de där två lärjungarna. Vid måltiden så är gemenskapen återupprättad på nytt. Han har kommit tillbaka till dem. De har del i honom. Så som de allt framgent skulle få genom nattvarden. Johannes som ser en djupare mening med det som händer med Jesus har nog också uppfattat det här fiskafänget som något ytterligare. Kanske en förutsägelse om det som ligger framför. Jesus hade kallat de 12 att vara människofiskare. Det kunde förefalla orimligt att gå ut i hela världen med evangeliet på 12 enkla killar. Lika hopplöst som det där fiskafänget hade varit den där natten. Men nu är det Jesus som säger till dem, och det skulle bli fångst. Det stora människofisket skulle fånga fiskar av alla slag ur alla jordens folk. Och ändå skulle nätet inte gå sönder. Församlingen, kyrkan, skulle rymma dem alla. Siffran 153 kanske egentligen inte har så stor betydelse. Utan kanske bara återspeglar det Johannes har sett och räknat. Som fiskare så har man detaljer för olika saker. Men kanske ändå att han tillmäter en viss symbolisk betydelse. En av kyrkofäderna berättar att en zoolog räknade 153 fiskarter i världen på den här tiden. Har Johannes vetat det? Kanske han har tänkt, här har vi en bild på världens alla folk som ska nås av evangeliet. Lärjungarna går den här morgonen ifrån missmod till livsmod. Det är som att vända på en hand för dem efter det här mötet. Det är som det första dagen på resten av deras liv. Det gamla är förbi, något nytt har kommit, säger Paulus senare. Vad är det då att gå från missmod till livsmod? På vilket sätt kan vi känna livsmod i den tid som vi lever i idag? Ja, kanske det är som Sveriges kristna råd skriver, att tro att man klarar de problem som kommer i ens väg och att man är värd att göra det. Att känna tillit till människor som jag möter. Att ha haft en rädsla men ändå våga. Att känna att något håller mig uppe och veta att det kommer att vända igen trots allt. Världshälsoorganisationen WHO använder begreppet mental hälsa och beskriver det som ett tillstånd av välbefinnande som uppnår när en individ förstår sina egna förmågor, kan klara den normala stressen i livet, kan arbeta produktivt och ha förmågan att bidra till sitt lokalsamhälle. WHO talar om mental hälsa utifrån 8 kategorier. Upplevelse av sammanhang, existentiell styrka och kraft, tillit, en mening med livet, upplevelse av helhet, harmoni, inre lugn, upplevelse av förundran och förhoppning. I Sverige brukar vi tala om det här som existentiell hälsa. Vi möter berättelser om detta som en röd tråd genom hela vår bibel. Paulus berättar i sitt andra Korintsebrev: ty Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den verkliga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Allt är jag ansatt, men inte kringrand. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Kung David i Gamla testamentet kämpade med olika saker också. Och ändå så vände han sig alltid till Gud, och i den 22 salmen så verkar han se ljuset. De betryckta får äta och bli mätta. De som söker sig till Herren får prisa honom. Och så skickar han hälsningen in rakt i vår tid: må ni alltid vara fyllda av livsmod. Många kan vittna om att livsmodet stärks när jag får dela mitt liv, mina tankar, min situation med någon annan. Men också då jag får ta emot någon annans liv och delning. Då jag får möta gästfrihet och generositet ifrån en medmänniska. Insikten i att vi är beroende av varandra. Då jag är sårbar och behövande så finns någon annan för mig på samma sätt som jag får finnas för någon annan. Att möta andra människors engagemang och arbete. Att se vad som händer och görs i olika delar av vår värld. Att lyssna till berättelser om att det är inte kört kan också ge mig livsmod i min situation. Den här morgonen gick lärjungarna från missmod till livsmod. Jesus visade sig flera gånger för sina lärjungar efter uppståndelsen. Men det är som han vill vänja dem vid en ny slags närvaro. Genom att göra sig synlig och osynlig så är det som han vill träna upp deras inre ögon vid en ny form av närvaro. När han efter 40 dagar sedan lämnar dem så är det som de inte mer behöver de där yttre ögonen, för de har lärt sig att se med sina inre. En människa har inte bara yttre sinnen, utan också inre. Och man skulle kunna säga att en Jesu lärjunge har också ett trons sinne. Och med detta kan hen erfara Jesu närvaro alltid och överallt. Med trons sinne så kan du erfara att Jesu kärlek omsluter dig på alla sidor. Som om du simmar i ett hav av ljus och kärlek. Vi ber tillsammans. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.